Ja, men det är dags för ett helt nytt avsnitt av Ridklubben-podden. Bäckes, nu ska vi ut på den djupa sidan poolen.
Jag vet.
Vi ska prata fyrspanskörning. Vad är dina erfarenheter av körning?
Nej, men när vi köpte skötsen Måns, du vet. Och Nicky, din dotter som då, hur gammal var Nicky då? Hon var inte stor. Hon lärde mig då hur man gjorde. Så det är ungefär
min. Vi kollar på YouTube där selen skulle fästas.
Just det.
Och den var ju konstig också. Men ja, i alla fall.
Ja.
Jag hade ju en C-ponny när jag var liten uppe i Luleå. Hon var ju inkörd.
Ja. Det var ju Måns också, ska jag tillägga. Ja, vi lärde honom det inte, utan han kunde det.
Han var det.
Ja.
Men då hade vi en rockad till den här ponnyn som vi körde med. Och det var jättekul som varierad liksom, träning.
Ja.
Att köra lite med den rockaden. Då satt man ju två i den. Då kunde man få med sin polare också. Om man hade med sin kompis till stället kunde man ju ut och köra i skogen.
Ja.
Där någonstans tar mina kunskaper om körning slut, ska jag säga.
Ja.
Så därför är det perfekt att vi har VM4 med oss. Välkommen till podden, Fredrik.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra, ganska bra.
Var det i Ungern som VM var?
Ja, stämmer. Hur
var det?
Det var lite spännande, men det var en fantastisk tävling överlag på något vis. Det var egentligen årets mål för oss att kunna pika det här nya spannet precis där, och det gjorde vi. Så att det var hästarna levererade fantastiskt.
Kul. Stort grattis.
Tack.
Ja, roligt att du kom hit och pratade körning med oss.
Ja.
Jag hoppas att du har tålamod med våra frågor. Om du får lära oss helt
jag
enkelt.
Jag tänker att vi börjar från början helt enkelt.
Ja.
Ja.
Tömma. Nej, jag skojar. Men det är fantastiskt att se er. Alltså, de gångerna som jag kommer i kontakt med körning på den nivån som du är, det är ju de här stora sammanhangen som tävlingarna på Friends, eller nu heter det Strawberry, eller om det är liksom de här. Jag är ju aldrig ser körtävlingar. Så, men det är ett perfekt sätt för mig att få liksom ta del lite grann av det. Det är fascinerande att se. Vilken del av din gren tycker du är roligast?
Jag ska säga, den frågan kommer väldigt ofta, men jag ser variationer i det hela lite grann. Det är tre helt olika. När vi tävlar utomhus, den är helt uppbyggd och är annorlunda mot det vi ser här inne, som är här på Stockholm International Show. Mm. Här är det liksom koner och maratonbanor som är ihop och gjort för ett kompakt klimat inomhuskörning, men utomhus går över 3 dagar. Alltså känner man till fälttävlan så är det uppbyggt på samma vis. Vi kör dressyra ena dagen och blir bedömda. Nästa dag så är det terrängkörning med hinder, och det är de här typ som har hinderna vi ser inne på banan. Enbart sådana, men 8 stycken är olika sådana ute.
Alltså sådana, när du säger hinder, är det de här trä...
Ja, de här fyrkanterna eller
burarna som man ska rida och köra runt.
Ja. Ja, det kan vara uppbyggt så här, och det kan vara uppbyggt med vatten eller kuperat. Lite olika förhindringar som vi ska ta oss igenom på något vis. Och sen sista dagen så kör vi med de här konbanorna. De vi ser här inne som står bara med koner. Då är det en hel sån som är uppbyggd ungefär likadant som en hoppbana. 20 portar, vi måste klara en rätt så tuff maxtid. Under maxtiden bollarna kvar.
Så en kon med en tennisboll på och ramlar ner, den ska inte ramla ner helt enkelt.
Nej, för då får vi straffpoäng. Så att det där är precis likadant som hoppning. Bommen ska ligga kvar och bommen ska ligga.
Wow, också 3 dagar. Jag är också så fascinerad över när man själv åker och tävlar, då har jag en häst med mig. Du har ju alltid 4.
Mer, de har ju också, de måste någon reserv och en vagn. Alltså så jävla mycket
det jag menar, hur gör man allt det här? Hur ser liksom ditt stall?
5 hästar har vi med. Vi har en reserv. Eller vi kan liksom byta ut för att toppa. Jag får starta med alla 5 hästar. Så jag har kanske 4 stycken som jag har nu i dressyren. Sen tar jag bort en och sen sätter jag in en annan.
Okej, ni får byta också.
Så jag kan liksom toppa i olika momenten.
Typ den här är jättebra på hoppmomentet. Då får den vara med på det. Den här är bra på dressyrmomentet. Då är den med i
ja,
det.
Ja, lite liksom. Så kan man säga.
Ja. Men hur många hästar bor det hemma i ditt stall?
16 och 17. Ja, det är lite sådär, för det har blivit för många. Men vi har runt 16 nu, ja.
Och är det dina egna hästar?
Det som jag har hippat med ett samarbete om. Det är min egen verksamhet, ja.
Ja, alla ingår i ditt fyrspann, eller vad man ska säga. Eller målet är det.
Verksamhet är det så, kan jag säga. För, att, ja.
För du har ett vitt fyrspann med 4 hästar.
Ja.
Alltså 4 vita. Nu är det 3 vita och en svart för tillfället, eller en brun, en mörk.
Ja, 4 vita är en svart är här, så att säga.
Ja.
Ja, och det är det vita fyrspannet, det är det som är det nya spannet, som är ett inomhusspann, som jag ska köra min första tävling härifrån med nu. Och sen har jag då ett utomhusspann som egentligen svarta hästar. Där har vi, jag har ungefär 8 hästar i spannet. Och sen har jag någon gamla kvar från mitt gamla, när jag bytade, som är kvar, som jag har till undervisning. Och sen dottern tävlar också, så hon har ett par hästar också istället. Därför blir det 16.
Men just det som du är ute efter, att det går åt 4 hästar till ett ekipage.
Exakt.
Det är en häst i vanliga fall, men för oss. Men nu är det 4 hästar.
Jag vet hur mycket saker jag har i min sadelkammare till en häst. Då tänker jag. Hur liksom logistiken är det. Men kör din dotter också?
Ja.
Ja. Och hur, vart börjar man? Om vi börjar liksom från, om vi säger att din dotter, vi låtsas att hon är ung. Jag vet inte hur gammal din dotter är.
Hon är 19 nu, så hon kör den här U25. Det finns såna children, junior och U25.
Ja, hon var intresserad ända sedan hon var liten?
Ja.
Ja. Och vart börjar man då? När, hur började hon att liksom köra och tävla?
Alltså lite grann när vi pratade om, hon fick ju en shettis när hon var 4 år. Den red hon på och sen körde hon lite grann. Och sen hade vi en pony och hon provade på allt. Liksom. Liksom, du behöver inte bli, göra precis som pappa gör. Eller, utan hon... Jag vet, någon vinter var jag ponypappa på hopptävling och sen var det fälttävlan en säsong. Men det slutade att hon ville också köra lite grann.
Ja.
Och sen blev det mer, sen har hon kört i de här junior, alltså children junior och ungdomslandslaget.
Kör de en häst eller har de också fyrspann? Eller
nej,
hur
de kör
liksom...
med en häst. Ja. Så hon har kört med pony i ett antal säsonger och sen för 2 år sedan gick hon över till storhäst.
Men jag måste bara få fråga då, om man rider... Och så får man den här bra känslan. Man bara, idag var ett bra pass. Jag hade en bra känsla. Hästen var med. Den lyssnade för hjälpen. Eller den var avslappnad. Och den var liksom, man får en härlig känsla på ridpasset. Ja. Vad är det som ger en härlig känsla på ett körpass?
Ja, men det är nästan saksamma. Alltså, fast du bara sitter bak. Alltså, det är precis som du säger. Om du, hästen är med dig. Den lyssnar, det är avslappnat. Så du kan... Exempel de här korna. Du kan köra... Lägger bara upp tempot och du kan klara det och du vet att jag ligger i mitten och trillar inte en boll. Ja, då är det rätt svårt. Då syr när de är avslappnade. Kan liksom,
det är som att du kan ta mindre hjälper i tömmarna, att du behöver bara lite grann, att den är lyhörd för tömmarna, eller vad har du med för hjälper?
Ja, alltså tömmarna är det ju, och sen så rösten. Det är väl det som skiljer mest för ridning till körning, att vi använder väldigt mycket mer rösten och vi tillåter till dressören att använda rösten. Så du lär dem lite grann. Det är kommando till skritt och det är trav och lite grann. De går rätt så mycket på röstläget liksom, för att lugna, att det ska bli avslappnat eller de ska skärpa sig. Och sen efterhand försöker man lära dem alltså, sitt namn eller ett smeknamn. För att, har jag 4 stycken så kan jag inte smacka, för då kanske den som är hetast då springer den på. Utan, säger jag namnet till någon häst och vet att det är jag som måste ta i mer eller jag ska göra någonting. Liksom.
Så att det blir individuella röstkommandon?
Ja, eller namn på dem på hästarna så vet de att jag säger det. Och det är ju lite grann som du lär dem. Alltså vi har ju, som det heter, körpisk eller spö. Men det är vår skänkel lite kan man säga. Alltså, det är väldigt laddat. Det är ju inte en pisk som vi slår, utan det är mer att man lägger till. Alltså istället för att om vi vill att de rider så vill lägga man till skänkeln för att man vill den ska flytta sig eller böja sig. Då kan vi lägga pisken där som att peta på något.
Mer som en pinne. Alltså en
pekpinne kanske. Och när de tar det, alltså det är, när man får 4 hästar att fungera som en, ja, det, är
det måste vara en häftig känsla.
Det är det man pratar om, ett med hästen. Jag tänker också på när en kör sjunger, alltså det som folk, jag kan inte sjunga, men när folk sjunger i kör, att man säger att man vill försöka bli en röst tillsammans, så att det måste vara
det blir det som en häst av alltihop.
Fan, mäktigt ändå. Och sen att det också, nu kanske inte alltid går så, men när man tittar på de här showiga tävlingarna, att det går så jävla fort.
Ja.
Ja, alltså tempot är ju en del, och det går ju snabbare och snabbare liksom tekniskt. Och sen blir det också att hästarna blir specialiserade sig på och man gör det. Som inomhus och utomhushästar, det går liksom inte att jämföra riktigt.
Går det inte att ha en utomhushäst inne?
Det går,
men
det blir inte samma. Det är ungefär ska säga, som att jämföra en Grand Prix-häst eller en speedhäst i hoppningen.
Ja. De kan utföra det, men det kanske inte skulle
bli lika
bra.
Ja, de kan det, men liksom. De är inte specialister på det.
Nej. Och när börjar man liksom, övar man först med en häst och kör, och sen går man över så man kör med 2 hästar? Eller hur gör, alltså, bara,
vägen fram till fyrspannet.
Exakt, för det känns som att det är sån lång väg dit. För det känns som att det är sån stort ansvar och det är mycket att hålla reda på och det är liksom...
Alltså det är, du börjar ofta med en häst och sen med 2 och sen kanske gå vidare, men... Och det är någon som vill börja köra som börjar med 2 om man sätter till 4-spann. Men det är rätt så stor väg liksom, om du jämför det alltihopa. Men en häst är ungefär som att rida liksom, om du tar din häst och håller på med det. Sen När du kommer med två, då ska du mer samarbeta, och sen så fyra ska du hitta...
Och bara hitta hästar som trivs med varandra. Alltså, ja, det känns ju också väldigt viktigt.
De ska matcha varandra, de ska fungera ihop också lite grann.
Ja.
Och sen i fyrspannet så har vi förlöparna längst fram, de ska vara av en karaktär, och sen har vi stånghästarna, de som är närmst vagnen.
Åh, oh, berätta mer.
De ska göra, alltså, för att det ska liksom bli ett spann av det hela.
Ja. Och hur vill du att förhästarna ska vara?
Ja, men det är de lite grann, de måste ju vara lite framåt och lite orädda, men de ska samtidigt vara väldigt lyhörda på mig bakåt, ja, för att det ska fungera.
Men du vill att de fram är lite mer pushiga och lite,
ja,
heta?
Ja, de får inte lov att tveka när man kommer, alltså,
nej,
kom in.
Det får inte vara den tittiga hästen längst fram.
Nej.
Nej.
Och sen stånghästarna är de som håller ut vagnen. Alltså, kommer jag in och ska snurra, så måste de hålla positionen. För att jag inte ska köra på stolpen eller riva konen med bollen eller på något vis.
De, så det är där du vill få dem runt skänken, typ?
Ja,
fast runt.
Ja, vi ska gå på stången, men ja, alltså, det är precis som de ska ligga kvar runda runt svängen för att de liksom håller positionen med vagnen där.
Ja.
Så det är de mer som styr vagnen exakt, och förlöparna kanske visar vägen och tempot där.
Ja.
Sen måste det ändå vara ett samspel på det viset.
Ja, såklart. Ja. Det går inte att några springer och några inte springer. Liksom.
Vad köper dina hästar?
Förlåt?
Vad köper du då?
Dessa sist kommer faktiskt från Amerika, väldigt många av dem. De vita här, det är från en amerikansk kusk som har stått i Europa, som valde Chester Webber, som har varit här i Stockholm, amerikansk. Han valde att inte köra inomhus mer. Och fick jag frågan om vill du köpa hästarna under säsongen? Då hade jag inte ens tanke på världscupen. Dels vet jag att de har gått väldigt mycket på utbildning i ridskola och en kombination att jag behövde det. Så att, jag fick fråga mitt under säsongen och fundera på det ett tag. För han tyckte om det jobbet vi hade gjort, och faktiskt för hästhållningen vi har hemma tyckte han om.
Får man fråga vad en körhäst kostar ungefär?
Nej, men vad ska vi säga? Mellan en enkla 10 000 till 80-90 000 euro.
Mm. Och sen måste man köpa fyra.
Ja, och sen ibland som de köper, så köper du kanske ett spann. Som han sålde fyra stycken. Ja.
Du får inte köpa en av dem, du måste köpa alla fyra.
Nej, så var det i detta fallet, ja, på de här vita. Ja. Sen de andra som vi har byggt upp under lång tid. Jag hade letat hästar. Vi var liksom färdiga och skulle sluta. Jag hade haft svenska varmblod och ridhästar väldigt länge. Men sporten har utvecklats så de passade inte. Det var svårt att hitta in. Det krävs lite mer kompakta. Man vill ha rätt så mycket runt steg, lite luftigt steg. Den här Gelderländer-typ som har blivit väldigt populär. Och det passar inte, så hittar vi hästar av en slump i Amerika också där, som kommer från Amish-folket. Så de har vi byggt upp det här spannet, det svarta spannet som har gått utomhus.
Hur råkar du hitta fyra hästar hos Amish-folket i Amerika? Berätta.
Ja, men det var en liten... Alltså, vi hade börjat leta hästar rätt så mycket, en samarbetspart som vi måste hitta. Det var svårt att hitta hästar, och sen jag har inte så mycket på sociala medier, men jag var tävla i Norge med min dotter, och så två människor, en ponny, fem dagar, så jag satt och bläddrade på Instagram, och plötsligt bara kommer det upp ett foto på ett spann, och fick en känsla, där är hästarna, och de var i Amerika via en kollega egentligen, ska jag säga, som har tävlat. Han har varit arbetat för amerikanska förbundet, idag är han tränare i Amerika. Han har fått kontakt med Amish-folket och blivit accepterad av dem. Så det slutade med att vi var där en månad senare och provkörde hästarna hemma hos honom. Och sen så kunde vi tre stycken, och sen så kunde vi bygga på vidare.
Och vad hade hästarna använts till där?
Han köpte dem som unghästar innan de kommer in i Amish-systemet eller deras.
Ja, för de, nu är jag väldigt dåligt insatt, men där kan jag tänka mig att de används mest som arbetsverktyg, eller?
Ja, det är det ju. Ja. Och dessa förstår jag nu, för de är liksom lättare, små och lite sport. Det är de har, som de sa, när vi människor tar sportbilen eller tar bilen och kör handen.
Exakt, de har som transportmedel.
Ja.
De,
ja, och det är svårt. Och sen är det väl olika, varje, liksom, vad kallas det, community, eller varje liksom, ja, by eller så, ja, på något vis. De har sin olika avel. Han har hittat liksom en typ av det.
Jaha, som lämpar sig perfekt för tävling i.
Ja, en lite speciell mix med det man såg från det som krävs, med lite snabba, lite luftigt steg, men ändå linjer från halvblodsidan som passade mig. Det var liksom en mix. Sen var det en stor väg. De var väldigt unga när de kom hem. De kom hem 2019-2020. Sen så försöka pussla ihop och bygga ihop detta spannet.
För då hade han aldrig kört dem ihop?
Nej, jag bara satt ihop dem lite grann, och sen hade han kört en eller två. Han gjorde ett rätt så stort urval innan vi liksom tog över och sen bestämde oss på det viset.
Och de tävlade du sen VM med?
Ja, nu 4-5 år sedan. Tre stycken ska jag säga av dem, för sen har jag vi kompletterade spannet med ett annat par från Tyskland för att få in erfarenhet.
Men då måste bara, då har du fyra stycken svarta hästar som är ett spann. Då måste reserven också vara svarta.
Ja.
För att det ska kunna gå och bara blanda in. Men det vita spannet, då har du en svart reservhäst.
Ja, det har jag. För det egentligen spelar inte färg roll om du bygger upp. För jag köpte
men det är ändå störigt.
Ja, kanske det är det. Så här har jag fyra vita som är tävlar. Nu får man ha en reservhäst med sig. Och det är en av dem. För jag ville liksom inte ha skaffa en till. Och det var fyra hästar som såldes på det viset. Och han är också. Alltså, nu känner jag honom väldigt väl. Den svarta hästen som är med. Igor som är med här. Men förhoppningsvis ska jag inte behöva använda honom.
Nej.
Men så du har lite som vi har på ridskolan, vill ju vi också ha de här äldre hästarna som har gått i gruppen länge, för de lär ju de nya hästarna att så här funkar det hos oss, och, men visa vägen och lite tryggheten i manegen liksom. Och det är lite samma sätt
lite
ni jobbar
på. Att... Får du fyra unga så kan de vara väldigt duktiga och göra sitt bra jobb, men det krävs ändå erfarenhet, speciellt när vi kommer ut på tävling. Alltså någon som tar steget eller någon som är lite stabilare eller liksom är lite mer på eller på något vis. Det var därför med detta spann som vi byggde upp kompletterade med egentligen två andra hästar som hade gått par, men vi provade att sätta in för som var väldigt erfarna och som hade levererat, och de matchade de hästarna jag hade, och då helt plötsligt kunde vi få de unga talangerna till att utvecklas med en stabil häst bredvid, och sen hade vi tur att de passade.
Häftigt. Hur ser det ut din vardag, alltså hästarnas vardag ut hemma hos dig? Hur går de med Haga? Hur bor de? Hur tränar ni?
Alltså de är ute varje dag skulle jag säga.
Ja, men de bor på box hemma hos dig?
Ja.
Ja, och går de med Haga tillsammans då, de som är i ett fyrspann eller hur?
De går två och två eller tre och tre ihop och så.
Ja.
Ute. De går inte allihopa, för ibland fem stycken vältränade med full energi. Det kan bli väldigt mycket bus ibland.
Ja.
Och vi har tyvärr haft någon som har brutit benet på gång, men de går aldrig ensamma, för att då märker man att då kommer den här flockkänslan bort från dem.
Ja.
Så ofta har de den kompisen som de tränar ihop med, eller liksom där de vet att det fungerar. Sen går de alltid, alltså de ser varandra typ, men där är liksom ett staket emellan.
Ja.
Och sen är de inne, antingen tränas förmiddag eller eftermiddag eller på något vis. Och sen,
rider man på de här körhästarna också eller kör man
ja,
dem bara?
De är inridna och fungerar. Vissa trivs i ridningen och vissa tycker inte alls om det.
Nej.
Och då är det, man märker, ska jag väl säga på, speciellt på de här hästarna från Amish-folket, de är liksom avlade för körning. Och de, man märker, ja, det sitter igen, de trivs mer för vagnen än för sadel.
Ja, okay.
Och vi halvbushäster vi har, så de mår nästan bättre av att mixa ridning med körning för att de ska utvecklas lite.
Ja.
Nu så att utvecklingen i aven har gått från de här halvbloden till de här lite mer kompakta och lite sportare.
Ja, sporten har gått det hållet. Så innan när jag började så funkade ridhästarna väldigt bra på det viset. Så att säga, va?
Men med det så kom ju också mera nerv. Hur funkar det ihop med vagnen och skramlet, och för det är så mycket prylar och det låter,
det är det som är balansgången där är lite grann som, för att det blir lite precis som så mer nerv, och där märker man att där är de här blodslingen måste man lära känna eller hitta rätt.
För man vill inte att de ska bli stressade så att de blir må dåligt psykiskt eller får magsår eller vad det kan vara, utan man vill att de ska...
Nej, det är då, och det enklaste är, har de lite för mycket nerv och lite på det byggda med lite luftstängt, så vill de inte skritta utan då taktar de ju. Och då märker man, där tycker jag det är svårt att hitta det. De som försöker träna dem så att de är av och på. Alltså, de ska klara tryck, de ska kunna arbeta för fullt. Och sen när vi säger, lugn. Och så kan de kunna slappna av. Och sen så av och på hela tiden. För tävlingarna bygger ju så lite grann. Och så som vi ser att hinner att de liksom kan gå in och leverera. Och sen, lugn emellan och sen gå på det viset. Där är lite grann det svåra att de ska acceptera det mentalt. Mm. Där kan det vara, där är varje häst, någon kanske behöver tränas mer individuellt. Någon trivs bättre att de går med sin kompis i par, för den vill absolut inte gå själv. Och sen så bygger man ihop fyrspannet och känner av sig. Och sen så plockas det liksom isär att den får gå den träningen, den får gå den träningen. Så man får det så lika som möjligt.
Det är så stort projekt. Jag kan inte komma över att det är så många hästar.
Och hur gör ni när, då har ni en stor lastbil som ni kör hästarna i när ni ska åka iväg och tävla?
Ja.
Och så har ni ett till jättestort släp bakom som ni kör vagn.
Ja, släp efter. Där har vi vagnar och utrustning och så.
Ja. Jag bara tänker också att det måste vara ett sånt stort... Och så, du vet, man ska packa mat, gry till en häst på tävling. Det blir ju gånger fem.
Ja. Det är lastbil med släp som är fullpackat.
Ja. Ja. Och hur mycket tävlar ni utomlands? Hur mycket i Sverige? Och hur ser liksom er tävlingssäsong ut?
Alltså, det mesta är alltså, nästan tyvärr utomlands på det viset. De här stora tävlingarna, det är inomhus här som i Stockholm som är stor i Sverige. Där finns inga riktiga just nu utomhustävlingar för enbart för fyrspann eller internationella. Så där tävlar vi ju 95% utomlands.
Och hur mycket tävlar, hur många helger per år ungefär?
Ja, vad ska jag säga, mitten av april fram till och med september ungefär. En bra säsong är väl 7-8 tävlingar, det var det liksom lagom för hästarna.
Ja.
För det liksom, de kräver med de här långa resorna emellan tar också, så att du kan välja att tävla med, och det är någonting som vi märker att det passar oss, och jag får en bra återhämtning på hästarna, och de märker att jag får en bättre återhämtning, så får jag dem till liksom att bygga upp och prestera och en bättre hållbarhet på det.
Såklart.
Hur tjänar ni pengar? Alltså hur finansierar ni allting?
Med bra samarbetspartner.
Med sponsorer och...
Ja, kan man säga.
Samarbete.
Annars går det inte.
Nej.
Det här inomhus är ju lite prispengar som täcker det. Men det är som så här, de andra runt omkring. Så transporterna är en stor del av det. Mm. Och sen måste du gärna ha, om du håller på att träna så många hästar, så måste du ha personal hemma också. Så att, ja, det, har vi inga sponsorer eller samarbetspartners, då kan vi inte hålla på.
För du säljer inte hästar egentligen? Föder inte upp och säljer och så att du kan...
Nej, du höll jag på med innan. Du gjorde, köpte och sålde lite grann. Håll på. Sen kommer du ett läge där du har för mycket hästar, så då måste du sälja den bästa och lite grann det. Och det som hände när jag började om här. Antingen skulle vi liksom sluta eller hitta nya hästar. Då var jag ihop med en samarbetspartner som liksom sa att man vill hjälpa till och ge dig en chans till.
Men du utbildar också?
Ja, sen gör det alltså lite grann. Jag är utbildad också på skolan, för att jag har jobbat som lärare också i 20 år på högskolor. Och så är det en Bollops naturbruksgymnasium som där körläraren slutade, och de hade äldre hästar som hade bara gått i körning. Så jag fick ett samarbete att kan vi prova att jag åker dit bara och gör själva undervisningen i de kurserna.
Ja.
Och så har jag med mig hästar dit. Ungefär så, precis som så på en ridskola.
Mm.
De har vill ha hästarna på de lektionerna.
Ja.
Och sen tar jag hem, och då kan jag liksom leverera utbildade körda hästar under den tiden de behöver det.
Och jag tänker, det är väl jättebra? Eller?
Ja, men det är jättebra. Det så är det rätt så bra, för bara gå hemma och träna. Ibland brukar man göra någonting annat.
Ja.
Och man får lite annat liksom perspektiv. Plus att det gör en helt annan ekonomi för oss. Och det är alltid vintertid.
Ja, men precis, när ni har lugnare tävlingssäsong, och då får hästarna ändå lämna stallet lite och åka iväg och träna och göra någonting annat liksom.
Och så är det de kan vi behålla någon äldre som reserver, eller att de kan gå liksom och på lektionerna på det viset. Men det är meningen, de här vita hästarna ska göra det, för de har också gått på ridskola innan, och hitta den kombinationen tyckte jag var väldigt värdefullt, att du kan liksom köra med dem. Det handlar om 4-5 tävlingar max i en inomhussäsong. Bara hålla det för hela året. När du har det kompakt på 2 månader på vintersäsongen, då kan de liksom göra ett annat jobb under den tiden. Plus att de håller igång och att det blir en bra motpull. För här är ju rätt som så. Det går fort, det går snabbt, det går tekniskt, det är inne, det är musik och annat. Hade vi haft den miljön på dem alltid, då tror jag att vi hade fått liksom hästar som inte var så bra och stressade. Nu kan de gå in och göra detta här, men sen vet de att på måndag springer de ut i gräshagen, rullar sig i leran och får lov att vara hästar. Alltså får lov att
vara hästar som de är. De vet att det inte är så här varje dag.
De är iväg på ett jobb helt enkelt.
Ja, och sen så kan de liksom gå på utbildning på något vis. Det är mycket mer lugna och avslappnade. Då får du liksom lite variation i det.
Ja.
Hur preppar man underlaget i ridhuset för att träna inomhus?
Ja, alltså man vill ju ha så lik som möjligt som här med sand på det viset. Nu tränar vi utomhus för att det finns i Flyingen så en fin sandbana, så då kan jag liksom, då väljer jag att köra utomhus för att då har jag samma underlag, så ser det beter sig. Jag har vanligt traditionellt underlag i ridhuset. Så då blir det bättre att kunna köra på sand.
Jag såg på Instagram att tränade vita spannet inomhus i ett ridhus för att träna inför inomhussäsongen. Folk som stod på läktaren och klappade för att
ja, det var en liten tävling vi var. Ja. Jag har varit iväg på ett par sådana små tävlingar för ja. Att
värma upp dem lite.
Ja, och för att lära känna dem liksom. Mm. Och se hur de reagerar och så komma in i tävling. Jag kommer väldigt sent in i världscupen. Många av de konkurrenterna har kört ett par tävlingar, så då har jag valt att göra ett par sådana små tävlingar.
Jag var på Boller upp i somras, fick gå på Föl Safari i Hagen och titta på fölen. Ja. Vilken fin skola, vilken fin plats det är.
Ja.
Otroligt härligt. Men vilken är den största, inte fördomen kanske, men den största utmaningen för ridande hästmänniskor som då ska få lära sig köra, när du har elever då som kanske aldrig har kört men kan rida?
Många tycker att de sitter liksom bakom hästen och sitter inte på hästen, så de mister kontrollen liksom.
Ja.
Det är väl att de inte sitter i hästen och sitter på den. De tycker liksom det är så långt iväg. Jag brukar säga, men du ser ju hela hästen, du ser bara halva när du rider. Alltså, så det är lite den här vanesaken på något vis med det. Eller speciellt med, det är något jag har lärt mig under tiden, att i början här, mina äldre hästar som är, de är lite större, och då tycker man det är lite obehagligt med en stor häst som man liksom ska hantera, och så är den långt iväg. Har du då mindre hästar på det viset, det började med att jag hade med en av dotterns gamla ponny, och då kände alla sig trygga och den blev helt plötsligt favoriten, vilken jag tänkte att ja, han får ju bara hänga med. Men då ser man, då säger man lite osäker, vill man gärna ha en liten lugn häst, för då gör man ett bättre jobb i undervisningen om man tar åt sig det mer och rädslan försvinner bort.
Liksom. Känns som att det finns så mycket trassla in sig. Det finns tömmar och det finns remmar och
ja, men där är, alltså i början först är väldigt mycket säkerhet för det får inte gå fel på något vis.
Nej.
Sen har jag känt mig trygg med att, för att det är hästar som jag känner väldigt väl, så de lyssnar lika mycket på mig som de lyssnar på eleven. Så att då vet jag så att ja, jag har bättre kommunikation med hästarna på det viset.
Det är lite också som i ridskolan. Alltså när som ridläraren säger jag galopp, då börjar ju alla ponnyer galoppera.
Yeah, yeah.
Så de lär sig också lite vårat röstkommando. Liksom. Vilket också blir en trygghet för dig då, kan jag tänka mig, om du står lite vid sidan av. Att du ändå kan kontrollera dina hästar lite grann, även fast det är inte du som kanske kör dem just då.
För det, då är det tryggt och då kan man göra det. För annars ger sig ut med 2, 3, ibland 4 körekipage och du inte vet vad det är för någonting. Och de är lite rädda. Då, det får inte hända något. Så att, då kan man göra det på det viset.
Men tycker du att det är kul att köra ut i skogen?
Ja, men det är rätt skönt att komma ut. Jag tycker inte bara om att sitta inne runt. Liksom.
Nej.
Nu är det bara liksom åker där vi bor och ute. Så. Men annars bara för att köra ut. Och de går väldigt mycket ibland. Alltså bara rakt fram eller avslappnat. Eller hösten på en storbåker. Det är också väldigt fin när ni tränar för. Och man ser hästarna så att de kommer iväg liksom från... De vet ju när 40-100 dressyrplan, alltså runt. De behöver också lite variation. Ibland kan det vara så att bara utgör något helt annat. Och det är speciellt för det mentala.
Mm.
För att då blir det inte att man tragglar eller på något
Hur
vis.
Tungt drar den?
Maratonvagnen måste väga 600 kilo. Sen dressyrvagnen lite lättare.
Maratonvagn 600 kilo?
Ja, och sen 3 människor på det.
Alltså för ens in den där i släpet.
Det är ju vi är bara inne på transporterna.
Ja, men sen alltså med 4 hästar som drar, och nu är det, alltså det är kul och så, det är lätt, så att ja, det behövs en tyngd för att ha någonting att sätta emot på det viset.
Mm. Och vad, det är 3 personer i vagnen. Vad har de 3 för olika uppgifter?
Alltså jag sitter ju längre fram och kör, och sen så har man då 2 stycken bakom, så speciellt i maraton. Så den som står närmast mig liksom, det är mer kartläsare. De hjälper oss till på att hålla balansen på vagnen så att inte den tippar eller på det viset. Men den är också väldigt mycket kommunikation med banan på något vis. Längst bak som står, det är mer för vikten eller kunna hänga ut ungefär så att man trycker ner in och bak.
Den som burkar?
Ja, som burkar mest. Båda 2 ska göra det, men de är lite olika. Nu har vi delat upp så... Victoria som står närmast mig, och hon hjälper mig med vägen hela tiden, och sen Helena står längst bak, men hon sköter oss, och vi har en sladdbom som du kan använda på att vagnen ska sladda, och så är det tekniskt du vill ta av den och på, så att de har lite olika uppgifter.
Men deras kroppsvikt reglerar inte? Eller jag tänker att de jobbar lite med sin kroppsvikt också, och då tänker jag, hur anställer man folk? Är det så här 60 kilo måste hon väga som står där, eller hur liksom?
Jag ska säga, där finns inga vikter på dem. Många tror ju större och tyngre de är, men ibland är det också är de på fel plats eller lite grann. Och en stor person är ibland lite klumpiga, om man ska säga, uttrycker sig. Så att jag tycker, nu är det, vet jag inte exakt, men alltså det, de är inte så stora. Helena och Victoria, det är min fru och dotter som står där bak. För att liksom jag känner mig trygg med dem på det viset. Och plus att de känner hästarna och de känner mig. Det är viktigare. Och ibland är de är inte så stora, men de kan liksom hänga ut. Och är du lite smidigare och starkare så kan du hänga ut 20 cm till.
Ja.
Och då blir du lite bättre på det viset.
Men jag tänker, för jag vet att hoppryttarna, eller många ryttare, du vet, började väga sina sadlar och man började jobba mycket med liksom hur man kan förbättra saker och ting. Ja. Jobbar ni mycket sånt i körningen
där,
också?
Där finns ju vikter där på vagnen som du inte får understiga, för då är det inte vagnen godkänd. Sen har vi diskuterat att man ska ta ner, och för mig är det lättast att liksom ha ganska lätt grom, men ändå liksom som klarar av jobbet och hänga ut.
Ja. Väger ni in vagnen innan ni ska tävla?
Nej, vi kan bli kontrollerade, men det är väldigt sällan på något vis. Men de kan ta ut och kontrollera dem.
Ja.
Du sa att man måste se till, den en av personerna har ju uppgift att se till att inte vagnen välter. Händer det lätt?
Det händer någon gång, ja. Utomhus oftast, för det är fasta stolpar ibland om du kör emot. Ja. Eller om du kör. Visst, det händer ibland om du kör. Det kan vara att det välter av, för att det sladdar och vagnen slår runt.
Och vad händer då med hästarna?
Normalt så stannar de ju stilla liksom, eller stannar kvar. Ibland blir välter och vagnen väldigt sakta för att de märker att de kör emot och så hoppas att det går. Och då skritar de så kusken är kvar.
Men vagnen kan välta utan att hela
hästarna välter? Ja, alltså vagnen kan välta så den snurrar liksom bara så de sitter fast. Okay. De drar inte så att hästarna välter.
Nej. Jag bara inte sett det hända. Jag ser framför mig hur alla ramlar.
Ja, och vad händer med de som sitter i vagnen då? Då ramlar de ut.
Ja.
Ja.
Så ofta tar man hästar. Nu, det händer inte så väldigt ofta, men visst, man kan säga att det händer på det viset. Så att,
ja. Men då har man någon så här säkerhets... Så man drar ut en sprint och då är hästarna loss från vagnen så att man kan liksom...
Vi har, de sitter fast, de här draglinjerna sitter med snabbkopplingar heter det ungefär.
Ja.
Jag tror det kommer från seglingen. Alltså det är samma, så är det trycket så kan man inte dra ut en sprint så de kommer fri. Liksom.
Ja. Och jag tänker att mycket sånt säkerhetsmässigt har väl utvecklats i er sport som i våran, kan jag tänka mig.
Ja, men det är det. Det är ju sån, det är lättare material och det är mer allting går att ta isär mycket enklare på något vis. Så att det inte kan hända något.
Och hur ser du på er gren liksom, idag och hur tror du att den kommer utvecklas framöver och tror du att den behöver utvecklas för att... Det är ju så mycket prat om hästvälfärd och att allting måste, alltså vi hela tiden måste jobba med hästarnas, att vi gör allt på hästarnas villkor lite. Hur jobbar ni med det i körningen?
Alltså den frågan kommer ju upp alltid och speciellt i terrängen som det kan vara ibland då. Vad ska jag säga, för jagar man hästarna för mycket, vill de det eller inte? Där går det också, tror jag, att man är hårdare idag. Är det någon som driver sin häst för mycket med den här liksom körspöet eller pisken, dels får de först en varning av domarna på det. Lugna ner, gör de inte det så blir de uttagna och diskade och får ett gult kort.
Ja, okej. Okay. Och vad innebär det om man får ett gult kort?
Ja, då får du det och så tredje gult kort blir det avstängd.
Ja.
Och du kommer upp liksom på en FIs lista och så att de har koll på det lite grann. Så det är en varning, kan man säga, en skriftlig varning.
Ja.
Om det. Eller ibland är det så också att kommer du i mål så är det en veterinär som tittar på hästarna ju. Och där får jag absolut inte lov att vara ett märke från hästen och de tintelerar i munnen så allting är okej. Och är de inte det så får du gå och göra hästen, alltså tvätta och göra vid den efter tävlingen. Och sen kommer domar och veterinär och gör en besiktning.
Ja.
Och ser om det stämmer eller hästen mår efter ett par timmar. Och ser man någon märke eller om man tycker att den är inte i tävlingssportskick så får du inte start utan nästa dag.
Vad har ni för bett?
Exakt, för jag tänkte fråga också. Jobbar ni bettlöst eller har ni alltid bett?
Nej, bettlöst är det faktiskt inte. Du måste ha bett enligt tävlingsreglementet. Okay. Sen används det ju stångbett så här med tjejer. Och det är så att det finns väldigt många olika variationer av det. Men man använder nu många olika, ska säga, mundelar på bettet. Man delar upp liksom bettet i mundelen och sen har man delat upp på skänklarna där vi sätter i. Och där är det rätt så stora att hitta rätt mundel till rätt häst på något vis så att de trivs med sitt bett och då slappnar de av med också på det viset.
Och hur många tömmar har du? Om du har fyra hästar, hur många tömmar håller du i?
Fyra.
Så alla hästarna har en töm var?
När de har parvis tömmar så går
en
det.
En töm?
Jag bara tänkte ha varje häst två tömmar. Det är jäkla massa snören att hålla i.
Ja, tänk dig som ett öj kan man säga.
Ja, okej.
Så det är om ett par år så det är dyr, så när jag tar i höger så går det och delar sig till båda hästarnas högersida.
Ja.
Och så går den här till vänster hästarna så har jag två tömmar för varje par.
Ja. Och par, då räknar du de som är bredvid varandra. Ja. Inte de som går före och efter varandra.
Nej,
utan du har en töm till hästarna längst fram och en töm till hästarna längst bak.
Ja,
ja.
Och en höger och vänster där på varje. Liksom.
Ja, så att du kan styra
som
dem.
Som sagt,
ja.
Så mycket trassel.
Alltså jättemycket.
Det finns mycket trassel.
Ja.
Hur återväxten bland kuskar?
Alltså ungdomarna har vi ju sett att det kommer lite mer. Och då har varit, sen vet man, så går det liksom lite grann i vågor och så. Nej, det med en häst. Där finns sen fyrspaner. Om vi nu pratar liksom andra änden av sporten så är det väldigt svårt att hitta någon som har möjlighet och tiden och liksom den drivet till att göra det. Så tyvärr ser man också, och det är också internationellt, att det minskar ju tyvärr antal start. Och sen ser man fler professionella stall växer upp. Så innan var det mer fler som gjorde, men det var kanske mer på amatörmässigt. Så man ser att det har blivit mer professionella stall men mindre utövare.
På Luleå ridklubb där jag växte upp, där hade vi en körsektion.
Är det sant?
De hade alltid uppvisning när det var hästens dag. Då var det alltid uppvisning och körsektionen. Så körde de. Jag hade en jättefin nordsvensk som, och sen så fanns det en av ridskolhästarna också som var med och gick.
Det är jätteroligt.
Nu hade kortege någonstans var alltid en som körde.
Ja.
Det var kul.
Ja, vi hade också en ridskolhäst här som vi körde varje jul, kom ihåg. Då åkte de runt i området på julafton och delade ut så här lite julklappar och hade med sig några pepparkakor och barnen som kom ut på gatan fick klappa
Fredrik,
på hästen.
Fredrik, det där har ingenting att göra med det han håller på med.
Nej, men det är kanske en introduktion.
Det är sen att det finns, och sen tror jag det är någon som börjar där så är det någon som trillar över till sporten på något vis.
Men jag tänker att det måste ändå väcka folks intresse till att bli nyfikna och...
Sen är det just det där steget för att de hittar till att ta sin egen häst på tävlingar. Men man försöker också göra det enklare tävlingsformer att man ska kunna komma iväg. Oavsett vad du behöver inte ha den värsta tävlingsvagnen. Du behöver inte ha alla mått och vikter och typ, utan du ska få lov att komma igång och vara med lite grann. Det finns, det kallas ju för liksom enkla, alltså när prova på pay and drive eller arrangemang. Eller
som annat. Vi har pay and jump, så har ni pay and drive typ.
Ja. Ungefär, ja.
Det är ju jätte, tror jag är jättesmart.
Då får man med de här nya som, de som kör lite hemma runt omkring. De kan komma oavsett vad du har för häst och för vagn och alltihopa. Just den här, jag tror det du såg från Instagram, det var en sån. Så att, nu körde vi sist med fyrspannen. De som hade kört innan, det var allt från lilla skettisen till en stor nordsvensk och någon som hade en ny tävlingshäst och någon hade sin gamla tävlingshäst med. Så att de är rätt viktiga för att få med sig för att sporten liksom ska vara kvar och att den ska öka lite grann.
Du har ju testat trav, eller hur?
Ja.
Det var. Vad tyckte du om det?
Alltså det har ju sin tjusning lite grann också sen. Så är det liksom... Jag körde trav i 10 år på ponytrav, så jag började och sen kom över på det. Så sen var detta något som brann mer, men det enda var... Trav är väldigt trevligt. Jag kan tycka en trav som går i full aktion om man ser hur det utvecklas. Alltså det är en stor fashion. Men det blir rätt så mycket industri också, vilket gjorde att jag blev kvar i detta. Lite.
Mm-hmm. Kärlek inte hästen.
Och hur hamnade du på ponnytravet då?
Alltså jag fick uppvuxen på en lantbruk hemma. Ja. Sen har vi alltid haft hästar hemma för uppfödning. Och sen grannen hade poetisar som de körde ponnytrav med. Så att en dag gick jag ner till grannen och valde ut en häst. Så till pappa, jag har valt ut en häst, kan jag få en check?
Kan jag få en check?
Så hette det på den tiden. Ja, sen, då var jag
för mig kan jag få en check.
Ja,
exakt.
Och sen började jag tävla med det. För jag var 7 upp till gymnasiet.
Och redan på den, för idag, i alla fall på ridskolan, upplever jag att det inte så mycket killar i ridskola i världen. Hur det ser ut i din gren? Liksom? Hur var det på den tiden att vara kille och hålla på med hästar? Och...
Alltså hålla på med hästar var ju inte så många killar som gjorde heller. Jag är uppvuxen i Flyinge och född där i en by. Så antingen så spelar man fotboll och håller på med hästar.
Så du kände inte att det var konstigt i skolan? Eller du fick
lite så ibland var det. Ibland de tyckte liksom att han håller på med sina hästar på något vis. Så är man född utan bollsyn så kan jag liksom inte sparka. För, och det var inte ens intresse av det heller på något vis. Sen var det några som höll på, men det var ingen så i klassen eller så där jag växte upp. Sen travet var det både mer killar och tjejer som kör det på något vis. Men,
och vad är din talang? Hur kommer det sig att du är en av världens bästa kuskar?
Det var inte så lätt svar. Jag vet inte vad ska jag säga. Men jag, dels tycker jag om det här pusslet och träna med hästarna alltihopa runt omkring. Jag är nog rätt så envis. Säger de som känner mig.
Din fru.
Ja, lite grann. Ja. På det viset. Liksom, sen så, det här får vara tävla. Men visst, det är roligt att mäta sig. Men jag kan tycka det här att bygga upp ett spann och lägga pusslet och få hästarna till att fungera tillsammans. Mm. Hade inte det varit roligt så hade jag inte liksom hållit på det viset. Sen har liksom en drivkraft att hur långt kan jag pusha mig själv för att komma lite grann bättre så på det viset. Och det är så vi har gjort med detta nya spannet. Hur långt kan vi ta det? Hur långt kan jag driva mig själv? Hur mycket kan jag liksom få hästarna med mig på det viset?
Kul. Jag tycker det låter jättekul. Och vad ska man titta efter när vi kollar på tävlingarna? Och nu är vi på Friends. Det här kommer sändas efter Friends över. Men om man kommer på Friends nästa år eller på någon annan tävling där det finns körning. Vad är det man ska kika efter? Vad är det vi missar? Alltså vi ser ju hästarna. Vi ser att det går fort. Vi ser bollarna.
Men
finns
här,
det, ja, finns det annat vi kan kolla efter? Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det jag om man mer ser på, om man tänker de som har den här mjukheten i spansen, där du ser att när det ser ut som att det bara rinner igenom som vatten. Mm. Alltså jag tittar själv på vem som är de här smidiga hästarna, vem är det som är den lyhörda men de ändå går för fullt utan att du behöver ta det hårda tömtaget, utan hästarna de accelererar men de kommer tillbaka lika mycket och alla fyra jobbar. Det är inte en som springer lite grann och spänner sig eller en jobbar extra, utan när du får hästarna bara till att liksom bara styr och följer med och flyter med. Jag vet inte, många kommer ihåg det här spannet sen förra året med Bram Chardon, det här vita som det såg inte så fort ut, men det bara liksom, det bara rann på framåt hela tiden utan något fel och alla fyra jobbar åt samma mål lite grann. Det kan jag tycka är det pluset att se, då är man ett med hästen lite grann.
Ett med spannet.
Ja. Ett med spannet. Ja, så härligt. Vad har du för mål i sikte nu?
Det är många som har frågat. Och jag har ingen aning själv riktigt lite grann så.
Är du inte en målperson? Sätter du inte upp mål för att du behöver ha det att jobba emot?
Jag har lite egna mål så. Men jag har liksom inte hur jag är lite grann... Visst skulle jag vilja vara med och slå och pusha i toppen. Absolut, det har jag som mål. Men jag är lite så här. Jag har ett spann som har gått ett par säsonger internationellt. Jag vet att hästarna håller hög kvalitet. Jag har haft dem väldigt lite. Och jag har inte, detta är min första stora tävling med dem. Så jag vet liksom inte vad jag har som utgångspunkt i nu. Vilket är lite spännande. Och samtidigt kanske lite nervöst ibland. För att ibland vill jag ha den här kontrollen att veta... Här är jag och dit ska jag som mål.
Ja.
Detta är... ja, på lördag kan jag svara på frågan. Jag är lite grann själv. Och jag vet inte, jag vet att jag sitter på någonting som hästarna håller jättehög kvalitet.
Ja.
Och det är ett färdigt spann och de kan det på det viset. Jag känner inte dem i den här miljön lite grann. Vi har tränat och jag känner mig färdig med dem så med träningsmässigt. Hur långt kan jag pusha dem, du vet jag inte. Eller hur långt kan vi tillsammans? För det, jag tror det handlar också lite grann, det handlar väldigt mycket om mig. Hur mycket kan jag bara slappna av och visa vägen? Mm. De kan sitt jobb. Det handlar om att jag ska bara visa dem rätt. I rätt sekund.
Att man ska bli team liksom.
Mm.
Gud vad roligt. Jätteintressant att få prata med dig. Tack snälla för att du ville hänga med oss.
Tack
och dela med dig.
Ja.
Och hälsa hästarna från oss.
Ska jag göra?
Ja.
Tack.